Välkommen till Skånes taltidning nummer 6 2025 med utgivningsdag torsdag den 6 februari. Solen gick upp 7.51 i morse och ner går den igen 16.43 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling medan Joel Zettergren är tekniker. Och det här är innehållet.
Kommunfullmäktige i Malmö klubbade beslut om nya regler för färdtjänsten. Men när synskadade samlades för information om förändringarna så fanns inga besked att få.
Mänskliga rättigheter i fokus för svensk funktionshinderpolitik i hela samhället. Vi pratar med den som ska ta fram planen.
Nära hälften av telefonsamtalen från arbetssökande kom aldrig fram till Arbetsförmedlingen.
En skral biovår väntar synskadade. Bara en av vårens svenska långfilmspremiärer kommer att ha syntolkning. Nu vill Svenska Filminstitutet vända den nedåtgående trenden.
Insändare. Hur länge ska vi behöva invänta svar på ansökan om färdtjänst? Är 15 veckor verkligen rimligt? Det undrar taltidningsläsare i Malmö och får svar.
Och ytterligare en insändare. Varför kommer den beställda färdtjänstbilen till fel adress? Ansvaret är både beställarens och samtalsmottagarens, menar Skånetrafiken.
Öppnat och stängt så med stängda vårdcentraler och blomsterbutik bland annat.
Och evenemangstipsen med syntolkat, stå upp och jazz.
Och kalendern med rökringar och vintersport.
Anslagstavlan med lokala och regionala meddelanden därpå och sist som alltid redaktionsrutan med kontaktuppgifter till redaktionen.
I slutet av januari gick kommunfullmäktige i Malmö till beslut om ändrade regler för färdtjänsten. Regler som bland annat innebär ett abonnemangssystem med fasta adresser för arbets- respektive fritidsresor och avgifter för resor utanför detta. Fullmäktige tog beslutet om förändringen utan debatt. Dagen därpå var det fullt hus hos SRF Malmö Svedala, där medlemmar samlats för att få information om förändringarna. Fast riktigt så blev det inte. Men vi börjar hos Malmös fullmäktige, där ordföranden Carina Nilsson från Socialdemokraterna höll i klubban.
Kommer jag ställa frågan om vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svaret är ja.
Dagen efter fullmäktigebeslutet så var det fullt med medlemmar som samlats i SRF Malmös lokaler för att få utlovad information från Malmö stad om de klubbade förändringarna. Men riktigt så blev det inte eftersom en av talarna inte var där och den andra vare sig var insatt i detaljerna kring beslutets följder eller hade fått veta att det var det publiken kommit dit för. Bertil Göransson var en av mötesdeltagarna och han var besviken.
Jag tror att många var besvikna på det här utan hade väntat sig. Jag hade ju inte tänkt att det skulle vara som det blev. Utan jag trodde ju att man skulle prata lite om det nya systemet. Även om såklart det inte är fullt färdigt. Men det gick ju igenom igår.
Och när det gäller då det som togs i fullmäktige, nämligen abonnemangen och möjligheten att köpa till enstaka biljetter och så vidare. Hur ser du på det nya systemet där?
Än så länge, jag vet ju inte så väldigt mycket om det. Men jag vet ju att så mycket man det är abonnemang och man kan köpa till. Men jag tänker så här. En dag så skiner solen väldigt fint. Jag tycker att jag skulle väl åka ut till bokskogen när bokarna slår ut. Men i mitt abonnemang har jag ju inte det. Och då kan jag ju alltså inte åka dit. Och fixar jag då ett abonnemanget och bestämmer det här. Så den dagen jag har bokat så regnar det. Och då vill jag inte åka till bokskogen.
Men kan du tänka dig att betala de här extra pengarna för att göra bokskogsturerna då?
Ja, det kan jag göra om det finns alltså inom en rimlig nivå. Alltså. Vi får se när den nya systemet kommer och vi får informationer om detta. Och det borde vi ju få snart, för det är en viktig grej för oss. Alltså.
Och det som hände på mötet var att fastighets- och gatukontorets färdtjänstkoordinator Kristoffer Nilsson möttes av en skur av frågor från de närvarande. Inte så mycket om de kommande förändringarna som han ju inte kunde redogöra för, som om allt som inte fungerar med färdtjänsten som den nu är. Det nämndes bristfälliga språkkunskaper hos förarna, samåkning som innebär runtvalsande över hela Malmö för att hämta och lämna, och en utlovad app som aldrig tycks bli klar, för att bara nämna något som togs upp under timmarna som mötet varade. Bertil Göransson igen.
Det viktigaste som jag anser det är ju det här att har jag beställt en bil till en viss tid, och det vet jag om att den har en kvart på sig, och efter det så har jag rätt att ringa och fråga var min bil blir av. Och då händer det ju det att man får ett svar att den är på väg. Ja. Och på väg var då någonstans, till mig eller någon annan. Det är problemet. Jag är ju här rätt så ofta. Och jag har ju fått väntat i timmar på att få komma hem. Och det innebär samtidigt att personalen kan ju inte gå hem förrän jag är, har åkt hem ju. Och då har de ju den här timmen som de ska ha planerat på ju. Så det är ju ett problem ju. Det verkar faktiskt så som att det skulle vara svårt att lösa. Men ett datasystem som man köpte för, jag vet inte vad det kostar, men det har ju pratats om 12 miljoner. Och att det inte fungerar, det är ju dåligt ju. I det idag som kom fram så fick vi inte svar på några lösningar alls, utan det var ju precis som vanligt att man har inte det och man har inte appen och man, alltså det har inte blivit ett dugg bättre.
Och ytterligare en röst kommer från en mötesdeltagare som heter
Brita Ann-Marie Olofsson.
Och vad hoppades du på när du kom hit idag?
Att jag skulle få ett bättre besked ifrån färdtjänst. Ja, vi klagar så fort det är min son, han klagar när det är någonting, händer någonting. För det har hänt saker och ting för mig. Jag har ramlat i bilen. Det var en hög bil och där var trappsteg. Och han sa ingenting, han gömde mig inte. Det var inga handtag, jag ramlade rätt in. Slog knät och axeln. Så sa jag till honom: kan du hjälpa mig? Nej, kan inte jag, för ryggen tillåter inte det.
Vad tycker du att du fick för besked av det som sades idag?
Jo, jag fick ju svar på några frågor. Eller, jag tycker jag skulle få lite grann mer. De kommer ju ingen vart ju.
Vad vill du säga till de som sköter färdtjänsten?
Jag tycker de ska ta reda på mer saker och ting. Hur vi blir behandlade.
Och så över till den som alltså fick klä skott för publikens frustration.
Kristoffer Nilsson heter jag och jobbar på fastighets- och gatukontoret som färdtjänstkoordinator. Jag jobbar med strategiska frågor kopplat till färdtjänsten, så att jag gör utredningsuppdrag som kommer från politiken och skriver bland annat styrdokument.
Och idag så förväntade sig folk att få konkreta svar på konkreta frågor som gäller kommande ändringar i färdtjänsten, men också hur det fungerar i vardagen. Hur var det här mötet med brukarna?
Ja, jag kan ju konstatera att vissa förväntningar som fanns på mötet som jag inte kände till att det fanns, kunde jag ju inte uppfylla tyvärr. Informationen om det nya avgiftssystemet framförallt, att det fanns en förväntan att det skulle komma information om det. Och där är allting än så länge inte helt klart. När allting är helt klart, då kommer vi att börja informera målgruppen på olika sätt genom flera kanaler.
Du sa att en anledning till att det inte är klart är att det finns en möjlighet till att överklaga fullmäktigebeslutet. Vad innebär det?
Man kan överklaga beslut som fullmäktige fattar enligt kommunallagen, och då finns det ju ett antal kriterier stipulerade i lagstiftningen. Jag kan dem inte så här ur huvudet, men man kan överklaga till exempel för att beslutet inte har fattats av rätt instans och lite andra saker.
Av det som sades idag, vad tycker du sticker ut nu?
Jag tycker det är bra att målgruppen kommer med konkreta frågeställningar. Och det var lättare att kunna ha en dialog kring dem, även om jag kanske inte alltid kom med alla svar. Till exempel kring appen, men också kring hur saker och ting är beroende av varandra.
Och att saker och ting är beroende av varandra, att appen är beroende av att trafikledningssystemet är fixt och färdigt och allt fungerar. Då har du den övergripande bilden, du ser det. Men alla här, det de ser är resultatet av att det inte fungerar. Och de kanske inte ställde dig till svars, men de var ju inte nöjda.
Nej, det var de inte. Och jag förväntar mig också att det ska finnas en kravställning på oss från vår målgrupp. Förväntar mig att målgruppen inte ska vara helt nöjd om det inte fungerar hela tiden.
Sa Kristoffer Nilsson, färdtjänstkoordinator hos Fastighets- och gatukontoret i Malmö. Reporter var Dodo Parikas. Och vi ska tillägga att den som vill överklaga ett fullmäktigebeslut måste skicka en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Och den gör sedan en prövning för att se om kommunens beslut överstämmer med lagen eller inte.
Funktionshinderpolitiken i Sverige ska få en ny nationell handlingsplan som ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Det är Myndigheten för delaktighet, MFD, som fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till handlingsplanen. Och det handlar om att nå upp till mål som sattes redan 2021 och som ska vara uppnådda 2031. Maria Montefusco är ansvarig utredare på MFD.
Så det man kan säga om det här målet är ju att det är väldigt brett och det gäller hela samhället. Och det gäller alla personer med funktionsnedsättning och att samhället ska liksom fungera oavsett om befolkningen har olika funktionsförmågor. Så det är ett väldigt brett mål. Och den här strategin då som finns för systematisk uppföljning av arbetet med att uppnå det här målet, det omfattar 12 samhällsområden där det finns utpekade myndigheter med ansvar och som ska bidra till det här arbetet.
Och hur tänker du då som utredare att ni ska gå tillväga?
Ja, men det är ett stort och komplext uppdrag det här, för det är så många samhällsområden som omfattas och det är många offentliga aktörer som kommer att behöva bidra till det här arbetet för att vi ska kunna förstärka den här politiken för att det ska kunna leda till målet.
Och man kommer också från Myndigheten för delaktighetssida att stötta de andra myndigheterna i deras arbete för att uppnå det här funktionshinderpolitiska målet i deras verksamhet på olika sätt. Och när det gäller de 12 prioriterade samhällsområdena där man ska ta fram förslag till åtgärder så kommer man att ha en dialog med både andra myndigheter och olika funktionshinderorganisationer samt andra relevanta aktörer. Och Maria Montefusco ger exempel på några av samhällsområdena.
Ja, men det är till exempel byggd miljö och transport. Det handlar om rättsväsendet. Det handlar om arbetsliv och försörjning. Om utbildning och livslångt lärande. Men det handlar också om områden som är lite tvärgående perspektivet. Som digitalisering till exempel och offentlig upphandling. Så det är lite olika karaktär på de här områdena. Och bedömningen som regeringen har gjort när man har antagit den här strategin är ju att alla de här samhällsområdena behöver vara inkluderande för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Så det är en väldigt stor samhällsförändrande process som vi behöver lyckas med.
Men om man då ser på hur läget är i Sverige idag så har ju Sverige fått kritik från FN för att man inte uppfyller de rättighetsmål som finns?
Ja, det finns stora utmaningar i flera av de här områdena. Och det visar ju också Myndigheten för delaktighets uppföljning när vi tittar på hur det ser ut i de här samhällsområdena och ja, vad det finns för behov av förändring. Så att det är ju delvis det som vi kommer att försöka mejsla fram åtgärder eller förslag till åtgärder där vi tror att man kan göra en stor skillnad.
Har du exempel där på vad det kan vara för åtgärder?
Ja, nu är vi ju precis i startgroparna här. Vi fick uppdraget vid årsskiftet, men vi har ju haft dialog med funktionshindersorganisationer här under strategiperioden hittills. Så det finns också ett utsett råd med generaldirektörer för alla de här medverkande myndigheterna och ett tjänstepersonsnätverk. Och där har ju de här frågorna diskuterats naturligtvis. Och några exempel på områden där vi tror att det kommer behövas åtgärder. Det handlar ju till exempel om att minska det digitala utanförskapet eller tvärtom, att stärka den digitala delaktigheten, att det är ett stort område. Att många med funktionsnedsättning hamnar mellan stolarna i övergångar mellan till exempel utbildning och arbete. Det är ett sånt område som vi tror att vi kommer att ha åtgärder kring. Men det här ska göras i flera olika steg nu, att ta fram de här förslagen till åtgärder. Och vi har flera möten med olika grupper att se fram emot här framöver, med samråd med funktionshindersorganisationer, med olika konstellationer av myndigheter och andra offentliga aktörer. Och i allt det här arbetet så kommer vi att beakta de rekommendationer och observationer som FN har lämnat till Sverige efter den granskningen som genomfördes förra året. Så det blir en del av hela arbetet att beakta de här rekommendationerna och observationerna och försöka tolka dem och se hur vi kan arbeta med dem i det fortsatta arbetet.
Är Synskadades Riksförbund en av de organisationer som är med då och som ni pratar med?
Vi kommer att bjuda in brett bland de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Och där är ju Synskadades Riksförbund en viktig aktör. Det hoppas jag verkligen att de kommer att vilja medverka i det här viktiga utvecklingsarbetet.
För om man ser på till exempel färdtjänst, man ser på ledsagning och så vidare, så har det ju inte gått framåt utan väldigt mycket bakåt på senaste tiden. Det är många som får sina färdtjänsttillstånd indragna, och när det gäller ledsagning så har det blivit väldigt svårt att få. Inte minst för synskadade. Hur ska ni göra för att vända det här? För det förstärker ju utanförskapet.
I det här arbetet nu med att ta fram åtgärder i handlingsplanen så är byggd miljö, samhällsplanering och transport, kommer vi jobba tillsammans med de områden och titta på just vad behöver personer med funktionsnedsättning för att röra sig på ett jämlikt sätt med andra i samhället. Och då ingår ju olika typer av transportmöjligheter, och där kan det också behövas individuellt stöd. Och det är lite så vi kommer se på det här arbetet, där ledsagning och färdtjänst kan vara delar av en kedja för att möjliggöra delaktighet. Men riktigt hur det här kommer se ut sen i förslagen, det kan jag inte säga nu eftersom att vi precis bara har börjat.
Hur ser du själv på delaktigheten för personer med till exempel synnedsättning i samhället idag?
Det som jag ser och det som vi känner till, alla som arbetar med det här uppdraget då inom funktionshinderspolitiken, det är att många med funktionsnedsättning har stora utmaningar, och samhället har stora utmaningar med att lyckas inkludera, även om det finns insatser som syftar till att alla ska kunna vara delaktiga. Nej, men det finns väldigt mycket att göra, och att situationen också ser väldigt olika ut för olika individer, och det måste ju systemen också kunna möta, att individer har behov som ibland liknar varandra, men att det också finns individuella behov som måste säkerställas så att man får sina rättigheter tillgodosedda.
Och sen görs det ju emellanåt utredningar på vad man ska göra. Och om ni sen då kommer fram till ett förslag till nationell handlingsplan, hur gör ni för att det inte bara ska bli en pappersprodukt, att det verkligen ska hända någonting?
Vårt uppdrag handlar ju om att ge förslag till åtgärder i en handlingsplan som ska vara väl underbyggd, och där det ska finnas en analys som alla relevanta aktörer har bidragit i, och vi ska involvera olika aktörer på olika sätt. Sen lämnar vi ifrån oss det förslaget till regeringen, och sen är regeringen som fattar beslut om vilka delar som eventuellt ska genomföras och hur och vilka och så. Och det vi kan göra för att stärka förutsättningar för att de här åtgärderna är attraktiva att sätta i verket, det är ju att motivera och underbygga varför och hur det är tänkt att de här åtgärderna ska kunna leda till bättre levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, så att det funktionshinderspolitiska målet uppnås. Men vad som händer med förslaget efter att vi lämnar ifrån oss, det råder inte vi över. Men vi ska göra vårt bästa under den här perioden att utveckla så välgrundade och motiverade förslag som det bara går.
Och samarbetet med olika funktionshinderorganisationer som till exempel Synskadades Riksförbund, det kommer att se ut på lite olika sätt.
I det här arbetet med att ta fram förslag till handlingsplan så har vi ju dels fått med oss väldigt mycket från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning sedan tidigare. Organisationerna har skickat väldigt tydliga inspel i samband med FNs granskning av Sverige och genomförandet av funktionshinderskonventionen till exempel. Och vår myndighet och andra myndigheter som deltar i arbetet har ju löpande dialog med SRF och andra organisationer. Men just i det här regeringsuppdraget så kommer vi ha flera aktiviteter där vi bjuder in organisationerna, berättar om hur vi har tänkt kring de här olika delarna och tar emot synpunkter och förslag på hur organisationerna ser att behoven ser ut och vad som skulle behöva göras. Och det här kommer vi göra både i breda samråd som vi kallar det, där vi bjuder in många organisationer till att prata om hela uppdraget. Men vi kommer också bjuda in till dialoger om just hur vi kan arbeta med samhällsområdena. Och sen har ju Myndigheten för delaktighet också ett eget funktionshindersråd som bidrar till myndighetens arbete. Och här hoppas vi att vi kommer få många kloka inspel.
Och senast 1 december i år ska förslaget till en ny nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken lämnas till regeringskansliet. Reporter här var Åsa Kjellman Erisi. Och på vår hemsida där finns länkar till tidigare inslag om den kritiska granskning av Sverige som FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning gjort.
Av de samtal som arbetssökande ringt till Arbetsförmedlingen från november 2023 och ett år framåt så kom strax under hälften, 45%, aldrig fram eftersom de kopplades bort. Och de som inte blev bortkopplade fick en genomsnittlig väntetid på en halv timme. Siffrorna är Arbetsförmedlingens egna, lämnade till justitieombudsmannen efter att JO kritiserat Arbetsförmedlingen för att brista i tillgänglighet. Det återger TT-nyhetssajten Alltinget. Arbetsförmedlingen konstaterar att, citat, myndighetens tillgänglighet inte är tillfredsställande. Och det gäller även chattfunktionen på nätet. Arbetsförmedlingen förklarar problemen bland annat med att arbetslösheten stigit och att man fått i uppdrag av regeringen att prioritera personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett resurskrävande åtagande. Lennart Karlsson, sakkunnig i bland annat arbetsmarknadsfrågor på SRFs rikskansli, skriver i ett mejl till taltidningen att han inte hört specifikt från personer som blivit bortsållade vid uppringning till Arbetsförmedlingen. Däremot från synskadade som haft svårt att få personlig kontakt med förmedlare och specialister.
För bara en svensk långfilm av de 17 som har biopremiär i vår har det ansökts om syntolkningsstöd från Filminstitutet. Det lär betyda en skral biovår för synskadade filmälskare, även om det fortfarande finns möjlighet för fler att söka stödet. Och de senaste åren har allt färre filmer kommit med syntolkningsspår. 2023 var det 15 stycken, förra året hade det sjunkit till 10 filmer. Thomas Johansson på Svenska Filminstitutet är ansvarig för stödet.
Tendensen är väl kanske svagt nedåtgående, men vi hoppas ju att det ska kunna gå och vända den trenden på lite olika sätt. Vi vill ju gärna ha mer dialog med svenska filmdistributörer för att det här utbudet ska kunna öka igen.
Ja, man måste söka stödet hos er. Men sen kostar det ingenting att göra själva syntolkningen. Så vad beror det på att det är färre filmdistributörer som söker om det?
Jag tror att det kan ha med olika saker att göra. Jag tror den viktigaste enskilda frågan är ju kanske att vi stöttar ju visserligen själva, alltså alla kostnader som har med framtagning av de här ljudspåren att göra. Men det är trots allt en prioritering som måste göras hos distributören också. Att det är ett antal mantimmar man ska lägga på att söka stöd och ha kontakter med olika aktörer i den här kedjan och tillhandahålla material och sådär. Och har man en väldigt, vad ska man säga, slimmad budget så är det ju möjligt att det här är någonting som man gör avkall på. Jag ska inte säga att jag är helt säker på det, utan det här är ju också någonting som vi vill diskutera med de här berörda filmbolagen.
Så ni ska göra någon slags marknadsföringsdrive?
Ja, eller kanske snarare en dialog. Vi känner ju många av dem eftersom de ju söker andra stöd hos oss. Så att det handlar nog mer om att försöka hitta vilka är liksom nyckelaktörerna att prata med. Vilka jobbar med till exempel de mest högkvalitativa svenska filmerna med lite lägre publikpotential till exempel. Och vi vill ju också på nytt påbörja en dialog med de stora amerikanska studiorna som har bolag i Sverige, till exempel Warner och Disney. Där finns det nästan inte ett utbud av syntolkad film idag, utan där finns det jättemycket att göra, tror vi.
Så bra svensk kvalitetsfilm och stora amerikanska publikdragare, är det du och ni saknar?
Ja, det skulle man nog säga. Vi har ju prioriteringar i stödet som handlar både om filmer med hög publikpotential och filmer med hög konstnärlig kvalitet.
10 filmer under 2024. Hur många skulle kunna bli syntolkade med den budget ni har?
Ja, alltså budgeten är ju lite anpassad efter hur söktrycket är och har varit. I dagsläget så ligger den någonstans på mellan 900 000 och 1 miljon. Och jag gjorde en uträkning som säger att ja, kanske uppåt ett 30-tal filmer, om man tänker sig att kostnaden för varje film ligger på 25 000 plus att vi stöttar lite andra projekt också inom det här stödet, till exempel teknisk apputveckling och syntolkade visningar på filmfestivaler och så. Men man kan väl tänka sig att det vore väl rimligt att börja med att sätta något mål runt 2025 någonting, så får man se hur långt vi kommer. Men det är klart att vi vill ju upp en bra bit från den nivån som vi är idag.
Filminstitutet har finansierat syntolkning i 25 år. Då visade biograferna analog film. Och ville man se en fick man ordna en syntolk som satt i salongen. Något som fortfarande är möjligt. En del SRF-distrikt ansöker om det. Och stora filmfestivaler syntolkar fortfarande live. Men filmer har digitaliserats. Den första svenska DVD:n med syntolkningsspår kom 2006. Tjänare kungen hette den. 2011 fick Filminstitutet och Post- och telestyrelsen regeringens uppdrag att hitta en teknisk lösning för att tillgängliggöra film. Samtidigt slog de smarta mobilerna igenom. Och appar som kunde syntolka och läsa upp textremsor blev lösningen. Så att man själv kan välja när man vill se en film. Idag finns MovieTalk och Voice Vision kvar i Sverige. Och det görs ungefär 1500 nedladdningar av syntolkningsspår till dem om året. En ganska stabil siffra, säger Thomas Johansson.
Intresset var kanske något högre precis när det här systemet implementerades, och sen har det väl gått ner och legat på en hyfsat konstant nivå de senaste åren. Sen får man ju säga också att det är klart att det var ju precis som allt annat, att under pandemin när 2021-22 så gick ju allting ner, så det gick naturligtvis användningen av apparna och ljudspåren också ner. Men annars ser vi nog att det ligger ganska konstant över tid. Mm.
Ni var med och sponsrade utvecklingen av de här apparna som man kan ta med sig till bion eller titta på tv med. Vad händer framöver där? Finns det någon utveckling och hur ser syntolkad film och tv ut framöver?
Ja, vi jobbar ju fortfarande, vi tar ju fortfarande ett ansvar för att det här systemet som vi kallar för tillgänglig bio och de appar som hör till det, att det fortsätter att finnas och utvecklas. Vi ser ju ingen ny aktör i Sverige som har gått in och jobbat för det här. Däremot så finns det ju utländska appar, till exempel Greta och Movie Reading, som nyttjas i andra länder. Men det finns inga liksom helsvenska alternativ på ingång, utan vi ser nog framför oss att vi fortsätter att stötta det här så länge behovet finns i alla fall.
Syntolkningsstödet söks av distributörer och det är frivilligt. Räcker det då? Eller finns det några andra tankar?
Ja, alltså ur vårt perspektiv så är det ju, vi jobbar ju med de medel och de uppdrag som vi har. Däremot så vet jag ju att det finns, jag vet till exempel att Synskadades Riksförbund har uppvaktat den pågående filmutredningen om möjligheten att man ska göra som i Norge, att man villkora stödet till filmproduktion från Filminstitutet med att det också ska tas fram syntolkade ljudspår. Nu är inte den här utredningen presenterad än, så att vi vet ju inte alls om det här kommer att vara en del av det. Men det är i alla fall en fråga som SRF driver.
Sa Thomas Johansson på Svenska Filminstitutet. Vårens hittills enda svenska film som syntolkas är familjefilmen Kronprinsen och Tyrannens återkomst, som har biopremiär nu på fredag. Om syntolkningen är på plats då har vi i talande stund inte lyckats kartlägga. Reporter var Mats Sundling.
Färdtjänstfrågor berör många av våra läsare. Och vi har fått en insändare från en läsare i Malmö som väntat och väntat på besked om sin färdtjänstansökan. Och nu undrar över den långa handläggningstiden hos serviceresor i kommunen.
Det tar 15 veckor att handlägga en färdtjänstansökan i Malmö stad. Vi ansökte i slutet av november och funderade först inte så mycket. Det har ju varit en massa helger. När jag ringde förra veckan var jag säker på att få svaret att ansökan blivit borttappad på posten och inte kommit in. Men nej, 15 veckor ska det ta. Om detsamma gäller när man ska förnya sitt tillstånd vet jag inte. Jag vet förstås inte om det är exceptionellt heller. Det kanske är helt normala handläggningstider, men varför ska det behöva ta så lång tid?
Undrade alltså en taltidningsläsare vars insändare lästs in av redaktionen. Och från Lars Hellström, enhetschef på serviceresor vid Skånetrafiken, kom följande svar.
Tyvärr är det så att vi just nu har ungefär 14-15 veckors handläggningstid. Och det är ju alldeles för långt. Vi har ett mål om att handläggningstiden ska vara 30 kalenderdagar. Så vi är en bra bit från målet. Och skälet till det här är att vi har haft en ökad arbetsbelastning som då har påverkat handläggningstiden negativt. Vi har också under den här perioden, sen i senhösten, påbörjat en process med att titta över hela handläggningsprocessen för att se vad kan vi göra för att vi ska kunna korta handläggningstiden. Och när man gör en sån översyn så påverkar det naturligtvis handläggningstiden negativt. Men det handlar ju i grund och botten om att vi ska försöka hitta sätt och arbeta så att vi kan korta handläggningen på sikt. Vi kommer här nu under våren att genomföra så att vi förstärker våra personalresurser som en temporär lösning för att vi ska komma i kapp. Och ansökningarna är ju ibland rätt så komplicerade, så det tar lite tid när man gör de här utredningarna och vi måste ju göra det på ett rättssäkert sätt. Och vi beklagar naturligtvis att man får vänta på besked när man har ett behov av att få färdtjänst. Och jag har ju inte egentligen någon exakt prognos när vi är i fas med handläggningstiden, men vi jobbar så skyndsamt vi någonsin kan med detta så att man inte ska behöva vänta så länge. Lars Hellström, enhetschef för Services i Malmö.
Vi har fått ytterligare en insändare som gäller färdtjänst och här handlar det om adresser i Skånetrafikens bokningssystem. Där Christer H. Persson i Helsingborg vill påtala problem.
Skånetrafikens serviceresor använder ett system för adresser som inte alltid stämmer med vad som är bäst för förare och resenärer. I systemet finns fasta adresser inlagda, oavsett från vilken adress färdtjänstresan eller sjukresan beställs att börja. Så väljer systemet själv den adress som är inlagd i systemet. Och föraren vet naturligtvis inget annat än att köra till den adress som systemet säger. Och där leta efter sin passagerare, som ju står på den plats hen tror sig ha beställt att bli hämtad på. Och enligt Skånetrafiken är det alltid systemet som har rätt. Finns den som vill resa inte på den plats systemet bestämt, så finns inte den resande. Och föraren kör vidare med en bomkörning i sin logg. Beställaren anses ha gjort fel och får ta sig bort eller hem hur den vill. Det är inte Skånetrafikens sak. och eftersom systemet är en dator så kan inte den heller ställas till svars. Allt detta vet till exempel Emily, som vi hörde om i ett inslag i taltidningen tidigare. Hon fick inte åka färdtjänst från Lund C eftersom hon inte var där systemet bestämt att hon skulle vara. Problemet uppstår alltså genom att systemet programmerats med vissa bestämda adresser. Till exempel att alla beställningar från Lund C ska hämtas vid en viss punkt. Detta är inget som den resande informeras om. Det finns flera sådana punkter. En har varit SRF Västra Skåne med adress Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det är vår entré ut mot Vaktgatan, väl skyltad med både föreningens namn och en stor trea på dörren. Men i Skånetrafikens system finns inte den adressen. Istället får förarna order att hämta på Vaktgatan 3A. Det är ingången till lägenheterna, belägen på insidan av huset. Våra synskadade medlemmar står och väntar vid dörren till Vaktgatan 3, alltid tillsammans med en seende person, när telefonen ringer och föraren undrar, vart är du? Svaret blir såklart, jag står här vid dörren och väntar. Föraren svarar då att han står vid dörren till 3A och inte ser någon som väntar. Oftast löser sig problemet, men mycket tid har gått åt och mycket oro skapas för att bli lämnad utan färdtjänst. För just SRF Västra Skåne är det här inte längre något problem. Sen slutet av 2024 har vi en egen adress och färdtjänsten ska beställas till SRF Västra Skåne. Då kommer bilen rätt. Nu ska bara alla andra som beställer färdtjänst veta vilken adress som gäller, så att de verkligen blir upphämtade där de tänkt sig. Allt för att systemet är felprogrammerat och Skånetrafiken inte ändrar på det, utan hänvisar till att föraren alltid gör rätt. Detta trots att Skånetrafiken pratar om att värna de resandes säkerhet. Christer H. Persson, Helsingborg.
Och svar kommer här från Theresia Svanholm, pressansvarig på Skånetrafiken.
Först vill jag säga tack för att du lyfter frågan om färdtjänstupphämtning på adresser såsom tågstationer och andra platser där missförstånd kan uppstå. Vi förstår ju att det kan vara frustrerande när en resa inte går smidigt. Så därför vill vi gärna förklara hur systemet fungerar och vilka utmaningar som kan uppstå. Insändaren skriver att i systemet finns inlagda fasta adresser. Men riktigt så är det inte. Adressen läggs nämligen in av våra beställningsmottagare baserat på den information som vi får av beställaren. Så när en resa bokas utgår vårt system från den adress som angetts vid beställningen. Därför är det mycket viktigt att både beställare och beställningsmottagare säkerställer att rätt adress anges från början. Vårt system skapar ingen egen eller ny adress, men tar utgångspunkt i att hitta den kortaste resvägen, vilket är till hjälp för både föraren och resenärerna. Vid tågstationer och liknande platser kan det ibland vara svårt för föraren att direkt se personen som ska åka med, särskilt eftersom det finns flera möjliga upphämtningsplatser och ofta är mycket folk i rörelse utanför en station. Om föraren inte hittar den som ska åka med så ringer han eller hon till resenären för att de ska kunna hitta varandra, så att de säkerställer att upphämtningen sker så smidigt som möjligt. Vi på Skånetrafiken värnar om alla våra kunders säkerhet och gör vårt bästa för att varje resa ska fungera så bra som möjligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, vilket innebär att föraren ju också har andra personer att hämta och köra till sina destinationer. Så det påverkar hur länge en förare kan leta efter en annan person innan resan måste fortsätta. Men vi uppskattar alla synpunkter och strävar hela tiden efter att förbättra våra tjänster. Så tack för att du delade din erfarenhet.
Men hur var det då med det som Christer H. Persson berättade i sin insändare? Att färdtjänstresenärer till en adress som både har till exempel varianterna gatunummer 3 och 3A, och där han menade att systemet bara godkände den ena varianten som råkade vara den som resenären inte väntade vid.
Ja, alltså systemet kan inte välja, utan det är beställningsmottagaren som sitter hos oss på färdtjänst och beställaren, som är den som ringer in. De måste vara tydliga i sin kommunikation. Och finns det 3A, 3B, 3C eller vad det nu kan vara. Eller finns det en södra ingång, en norra ingång, en västra ingång. Så är det jätteviktigt att den som beställer är tydlig med exakt var upphämtningen ska ske. Och likväl som att vår beställningsmottagare också, om han eller hon misstänker att det kan finnas olika möjligheter på samma adress. Eller det som verkar vara samma adress. Så att han eller hon också ställer en extra kontrollfråga så att det blir riktigt rätt. Men det är inte systemet som gör saker här, utan det är 2 människor som pratar med varandra.
Så att tydlighet från båda håll gäller, menar du?
Ja.
Det sa Theresia Svanholm, pressansvarig hos Skånetrafiken, som ansvarar för färdtjänsten i 26 skånska kommuner.
Öppnat och stängt. I Malmö har Region Skåne med omedelbar verkan sagt upp avtalet med vårdcentralen Borgen på Stora Varvsgatan 15C i Västra Hamnen och i Limhamn. Bland annat för att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, flera gånger konstaterat brister hos företrädaren både som läkare och vårdgivare. De omkring 4 000 patienterna listas om till sin närmaste vårdcentral och får information i brev från regionen om detta. I Kristianstad har den psykiatriska akutmottagningen åter öppet kvällar och helger. Nu är det öppet till 20.00 alla dagar i veckan. Adress: J.A. Hedlunds väg 9 i Kristianstad. I Trelleborg har Region Skåne i egen regi öppnat en bistro på sjukhuset. Bistrogripen heter den, och där kan man köpa fikabröd, frukt och lunchrätter. Och i Trelleborg har second hand-butiken PMU öppnat i hörnet av Hedvägen och Tomarpsvägen med adress Tomarpsvägen 65. Här finns också en kafédel för fikasugna. I Simrishamn har en ny blomsterbutik, Österlenfloristen, öppnat på Lybäckergården, adress Storgatan 19. I Ystad har butiken Room Expo öppnat på Bronsgatan 7. Här visas och säljs begagnade kontorsmöbler och även designmöbler. Företaget låg tidigare på Tänngatan i betydligt mindre lokaler. I Vejbystrand har ett spanskt café öppnat på Vaktgatan vid Nya torg. Varma mackor och piroger, liksom mandelkakor, är några ingredienser på menyn.
Evenemangstipsen. Den 65:e upplagan av Melodifestivalen har dragit igång, som kanske ingen missat, med deltävlingar på olika orter i landet. SVT visar dem med syntolkning i SVT 24 och SVT Play. Och deltävling 2 i Göteborg går nu på lördag den 8 februari med sändningsstart 19.15. Den 15 februari samma tid tävlas det i Västerås. Den 22 väntar Malmö. Deltävling 5 blir Huskvarna den 1 mars och finalen lördag den 8 mars i Stockholm. I Malmö Arena går det att se Mello live. Med första genrepet fredag den 21 februari klockan 19. Ett andra på lördagen klockan 14. Och så själva tävlingen klockan 20 samma kväll. Ticketmaster säljer biljetter för mellan 350 och 600 kronor för genrepen och mellan 575 och 925 till lördagskvällen. Och den som vill gå gör nog bäst i att bestämma sig fort. Apropå syntolkat på SVT går den uppmärksammade serien Trolösa på måndagar klockan 21. Det är en nytolkning av Ingmar Bergmans berättelse om ett triangeldrama mellan ett äkta par och deras bästa vän och ödeläggelsen som följer, med Thomas Alfredsson som regissör. De första 3 avsnitten finns att se på SVT Play och det 4:e publiceras fredag morgon den 7 februari. Dagen efter, lördag den 8 februari, är det premiär för vårens samtal på Dunkers. Alltid på lördagar mellan klockan 14 och 15. Den här gången kommer författaren och influensen med mera Elin Rantatalo för att tala om sitt engagemang i funktionsvariation, med egen erfarenhet som amputerad av en sepsisinfektion som höll på att kosta henne livet. Jävlar anamma tog henne tillbaka och samtalsledare är Görel Espelund. Här är inträdet 125 kronor. 22 februari kommer statsvetaren och terrorforskaren Magnus Ranstorp för ett sensamtal med Cecilia Nebel. Här och för de senare samtalen är inträdet 195 kronor. På kvinnodagen den 8 mars kommer litteraturhistorikern Ebba Witt-Brattström. Kanske för att tala lite om sin senaste bok, en dubbelbiografi om både Moa och Harry Martinsson. 22 mars är gästen Klara Lidström, känd som bloggaren Underbara Klara, och för böcker om matlagning, inredning och hemmets skötsel. Och 26 april slutligen kommer författaren, journalisten och radioprofilen Helena von Zweigbergk. Samtalen hålls i konsertsalen i Dunkers kulturhus. Eslövs föreläsningsförening har ett program i Medborgarhuset i vår, alltid på onsdag mellan klockan 14 och 15. Onsdag 26 februari ska pressfotografen Rickard Nilsson bjuda på en bildmässig resa som sträcker sig alltifrån Stockamöllan till Pakistan. Den 12 mars är rubriken Förra millenniets skåning, då docent Ingemar Lundström berättar om Tycho Brahes dramatiska liv och död som vetenskapsman, fruktad länsherre och duellant. 26 mars talar Kristin Rosenqvist om drömmarnas ö Capri och drottning Victorias liv medicus Axel Munthe. 9 april är rubriken Hon kallades Blomsterlotta, om en överlevare från Tärnaby som bland samer och nybyggare utvecklade en osannolik trädgård. Föreläsare är Åsa Hagberg, författare och föreläsare och även Blomsterlottas barnbarn. Och 23 april avslutas vårprogrammet med Skånska mord, där Jacques Schulze föreläser om Hurva, Weberöd och Esarp. Vad var det som hände? Hur tv-serien med Ärstug och Järegård och verkligheten stämmer överens och annat publiken kanske inte visste. För icke-medlemmar i föreningen är entrén 50 kronor. Och föreningen kan nås på telefon 072 358 28 20. Föreningen Jazzhouse Landskrona har några konserter på Folkets hus i vår. Fredag 28 februari spelar Nanna Carling Swing Band med sopransaxofonisten och sångerskan med samma namn. De ska spela musik inspirerad av bland andra Billie Holiday och Sidney Bechet. Fredag 28 mars kommer dansk-svenska Dixie for You med sin melodiösa tradjas Dixie och Evergreens från den amerikanska sångboken. Fredag 25 april väntar danska Sövilla Jazzband med mer New Orleans-inspirerade tongångar, swing och blues. Entrén är 200 kronor, 150 för medlemmar, och för närmare detaljer kan föreningen nås via e-post till jazzhouse@jazzhouselandskrona.se och telefon 076 218 18 87. Sveriges bästa rocksångare har Thåström kallats, och han har nyligen hyllats för både sitt nya album och premiärkonserten för en turné. Fredag 7 mars 19.30 spelar han och hans band på Malmö Arena, och det är det enda skånska stoppet. Biljetter kan förköpas hos Ticketmaster och kostar mellan 605 och 815 kronor. I Hässleholms kulturhus spelar Stadsmusikkåren sin traditionsenliga vårkonsert söndag 9 mars klockan 17. Ett varierat innehåll med något för alla utlovas under de 2 timmar det pågår. Biljetter för mellan 125 till 295 kronor finns i biljettkassan. Telefon 0451 26 66 70. Komikerna och vännerna David Batra och Johan Glans har gjort många tv-program och liknande tillsammans. Nu har de också gjort en scenshow som kallas Batra och Glans 30 år tillsammans, som fått fina recensioner. Den kommer till Sparbanken Skåne Arena i Lund lördag den 5 april klockan 16 och 19.30 och den 6 april klockan 16. Till lördagens föreställningen finns mest ströplatser kvar. Biljetter för 800 kronor kan förköpas hos Ticketmaster och föreställningen ska vara 90 minuter utan paus. Biljettinformation. Ticketmaster nås på 0771 70 70 70. Och Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Kalendern för årets 7:e vecka börjar på måndag den 10 februari, då Iris har namnsdag. Den amerikanske simmaren Mark Spitz tog 7 guld och satte 7 världsrekord i OS 1972. Sen lade den mustaschprydda stjärnan tvärt av 22 år gammal. 20 år senare försökte han se på en comeback, men det gick inte alls. Nu fyller Mark Spitz 75 år. Tisdag 11 februari är det 50 år sedan Margaret Thatcher blev ledare för det konservativa partiet i Storbritannien. Den första kvinnliga partiledaren i landet. 1979 blev hon också dess första kvinnliga premiärminister och genomförde snabbt en liberaliseringspolitik som följdes av arbetslöshet och en nedgång i ekonomin. Hon fick kritik även av partikamrater som krävde en U-sväng. The ladies not for turning. Damen svänger inte, svarade Thatcher, som kom att kallas järnladyn. Margaret Thatcher satt kvar till 1990. Namnsdag har Yngve och Inge. Och det är på dagen 100 år sedan Leif Andersson föddes i Malmö. Från 1960 ledde han radioprogrammet Smoke Rings, som blev hans mellannamn, med musiken han älskade, melodiös jazz och swing. Den karaktäristiska rösten lär han ha fått efter en halssjukdom som ung. 3 dagar före sin död, 1999, gjorde han sitt 1786 program. Och med det slog han Sven Jerrings rekord på Sveriges Radio. Så här kunde det låta.
Rosemary Clooney singing och Nelson Riddle svarade för Valley Swinging Accompaniment. Some of these days. Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa vecka. We hope. Med some more sweet and swingy music for your listening pleasure. Till dess, good night.
Onsdag 12 februari blir det utrikespolitisk debatt i riksdagen som inleds med att utrikesministern presenterar regeringens utrikespolitiska deklaration, det vill säga målet med utrikespolitiken. Här hörde man i decennier formuleringar som Sverige är alliansfritt i fred, syftande till neutralitet i krig. Men numera är ju Sverige med i NATO. Deklarationen brukar locka både diplomater och medier och den direktsänds också i riksdagens webb-tv. VM i skidskytte börjar i schweiziska Lenzerheide och Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma och de andra tävlar till den 23. I senaste VM tog herrarna guld i stafetten och damerna silver och brons i mixed stafetten. Mitt namn är Adams, Maud Adams. Det kan skådespelaren, fotomodellen och numera pensionären säga. Trots många andra filmroller är det som Bondbrud hon är mest känd, 2 gånger om till och med. Först i James Bond-filmen Mannen med den gyllene pistolen från 1974 och sen också titelrollen i filmen Octopussy 9 år senare. Numera bosatt i Los Angeles och i födelsestaden Luleå fyller Maud Adams nu 80 år. VM i paralängdskidor börjar i italienska Toblach med bland andra Sebastian Modin på plats. Och så har Evelina och Evi namnsdag. Torsdag 13 februari tar riksdagen beslut om en ny socialtjänstlag som ska träda i kraft i sommar. Enligt regeringens förslag ska socialtjänsten bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag. Att sänka trösklarna, nå invånare tidigt innan problemen växer stora, som det heter. Men kalenderredaktörerna har inte hittat några skrivningar om till exempel ledsagning. Motioner från i höstas om att kraven på kommunerna bör skärpas när det gäller skyldigheter mot personer med funktionsnedsättning har inte fått något stöd i det liggande förslaget. Namnsdag har Agne och Ove. I Berlin börjar den internationella filmfestivalen som hålls för 75:e gången. Och på kvällen börjar förlåtelsens natt, Lailat al-Barat. Ett firande inför den muslimska fastemånaden Ramadan, då det är hög tid att glömma gamla oförrätter. Det är på dagen 25 år sedan den sista originalstrippen av serien Snobben publicerades. Seriens skapare Charles M. Schulz hade avlidit natten innan. Serierna repriseras fortfarande i dagstidningar. Och trots Schulz förbud mot att någon skulle fortsätta teckna hans figurer görs det sedan några år tillbaka nya Snobben-serier. Och så fyller den brittiska musikern Peter Gabriel 75 år. Han var sångare i gruppen Genesis mellan 1967 och 75 och har sedan dess varit soloartist. Och för det fick han Polarpriset 2009. Här hörs han i låten Shock the Monkey från 1982. Fredag 14 februari har Valentin namnsdag och det är Alla hjärtans dag då mängder av blommor och hjärtprydda kort och sms byter ägare. I Sverige är som bekant firandet av nyare datum, förebilden finns i USA och andra engelskspråkiga länder. Av äldre datum är den judiska högtiden Purim som firas denna dag till minne av när drottning Ester och hennes släkting Mordechai räddade judarna från förföljare i Persien. I Falun börjar denna dag svenska skidspelen som är en del av världscupen i längdåkning. Med världseliten på plats. På fredag avgörs sprintdistansen, på lördagen 10 km klassisk stil och på söndagen 20 km fristil. Skidspelen är en årlig tradition sedan 1947. Och den här gången är det också ett genrep inför VM i Trondheim lite senare. Lördag 15 februari firar vi Sigrid. Buddhister i bland annat Östasien firar Parinirvana, eller Nirvana-dagen. Alltså dagen då Buddha vid 80 års ålder dog och uppgick i Nirvana och slapp tänka på återfödelse och andra problem. Ett tillfälle på året att tänka på både döden och livet, släktingar som gått bort och ge gåvor till sina lokala munkar och nunnor. Söndag 16 februari körs det klassiska amerikanska racingloppet Daytona 500 på sin ovalbana inför 150 000 åskådare. Och det är också säsongspremiären i klassen. Ett litet vårtecken visar sig också i Malmö. Svenska cupen i fotboll spelar sina första matcher och MFF tar denna dag emot Utsikten BK från Göteborg. Namnsdag har alla som heter Julia och Julius.
Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Frälsningsarmén i Malmö som välkomnar till sina punktskriftsaktiviteter. Först en grundkurs i punktskrift för nybörjare. Den kursen går torsdagar mellan 17 och 18, start 20 februari, plats Hyregatan 3B i Malmö. Kursen i sig är gratis, men skrivmaterial köps på plats till självkostnadspris, för närvarande omkring 600 kronor. Anmäl dig till mackan.andersson@frälsningsarmen.se, Mackan med CK och Andersson med 2S, eller ring 0739 20 68 44. För den som gått en kurs och vill underhålla punktskriften finns möjlighet att träffas och exempelvis låna enklare texter för lästräning på punktskriftscaféet som hålls torsdagar från klockan 15, samma adress, start 20 februari. Det blir enkel fika och samtal kring punktskrift och inlärning, tips och möjlighet att låna lättläst litteratur. Hit krävs ingen föranmälan, men det hjälper om du anmäler dig för att vi ska planera fikat. Under detta jubileumsår, punktskriften 200 år, så firar också Frälsningsarméns verksamhet bland blinda och dövblinda 130 år. Håll öronen öppna för speciella festliga evenemang med punktskriftstema under året. hälsar kapten Mackan Andersson, ansvarig för Frälsningsarméns arbete bland människor med hörsel- och synnedsättning. SRF Skåne inbjuder till minigolf 4 mars 12-16 på Vinslövs barngolf Hedbergshuset, Storgatan 14 i Vinslöv. Det är arbetsgruppen Kultur och fritid som bjuder in till en eftermiddag inne på 18-hålsbanan. Spela minigolf och du kommer att uppleva både glädje och frustration. Minigolfbanan är inomhus i källaren och det finns hiss. Ansvarig i Vinslöv är Håkan Hansson. Under eftermiddagen fikar vi tillsammans och de som vill jämför sina resultat. Har du någon allergi eller behov av specialkost eller har du rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller ledarhund, så meddela detta vid anmälan. Vid behov av ledsagning så tänk på att ledsagaren kommer att hjälpa åtminstone 2 personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning behöver du ta med en egen ledsagare, exempelvis för hjälp vid toalettbesök eller hygien. Deltagaravgift 100 kronor för medlemmar. Barn 0-6 år gratis, 7-12 år halv kostnad. För den som inte är medlem blir det fullt pris. Du kan betala in till bankgiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och minigolf. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Efter mottagen bekräftelse kan inbetalning för aktiviteten ske, dock senast dagen innan aktiviteten. Minigolfbanan ligger nära Vinslöv station om du tar tåget. Om du bokar färdtjänst så är tiderna för ankomst 12.00 och hemresa 16.00. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit senast 3 månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälning sker på 040 777 75 eller e-post skane@srf.nu. Max 20 deltagare. Sista anmälningsdag 14 februari. Bekräftelsen skickas ut efter sista anmälningsdagen. Varmt välkomna! SRF Skåne hälsar till alla medlemmar: hjälp oss att hitta kandidater till distriktsstyrelsen senast 15 mars. Vi söker kandidater till ordförande på 1 år samt 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om. De har också ansvar för föreningens ekonomi och för den anställda personalen. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att jobba med alla delar av verksamheten. Följande ledamöters mandatperiod går ut vid årsmötet: Maria Torstensson, ordförande. Anders Mordell, ekonomiansvarig. Jonny Ekström samt Torbjörn Sjörén. Sitter ytterligare 1 år gör Carl-Otto Rosenqvist, vice ordförande, samt Sandra Eriksson och Maria Samuelsson. Verksamhetsrevisorer, 2 ordinarie och 1 suppleant på 1 år. Då har du till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten. Nuvarande revisorer är Stig Larsson och Anders Axelsson. Suppleant är Christer H. Persson. En fördel är att du haft eller har uppdrag i lokalföreningen eller i annan förening. Detta är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig? Hör i så fall av dig till valberedningens sammankallande Eva Cetreus. E-post evacetreus@live.se. EVASETREUS. Telefon 0704 91 81 29. Nomineringarna ska vara oss tillhanda absolut senast 15 mars. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilka poster nomineringen gäller. Vill du nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. Motivera gärna. Och till dig som kandiderar till styrelsen, eftersom föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder, kommer en sådan kontroll att göras. Det är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar, valberedningen, det vill säga Eva Cetreus, Mikael Haraldsson, Roger Wittico, Lisbeth Malmborg och Håkan Hansson. SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till bastubad på Öresunds Funkis varannan torsdag ojämna veckor 18.00 till 21.00 till och med torsdag 27 mars. Adress till Öresunds Funkis är Ribersborgsstigen 6 i Malmö. Välkomna torsdag 13 februari 18-21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation kommer att färdigställas i år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast torsdagen för aktiviteten innan klockan 12. Får du förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Och observera att detta gäller endast för medlemmar utanför SRF Malmö Svedala. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Och SRF Malmö Svedala välkomnar hela SRF Skåne till Vildanden som syntolkas fredag 11 april klockan 19 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Pris 203 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Vi träffas 18.00 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar cirka 2 timmar och 20 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till 22.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Handling. Tar du livslögnen från en genomsnittsmänniska så tar du omedelbart lyckan från denne. Är den klassiska repliken ur Henrik Ibsens familjedrama Vildanden från 1884. Familjen Ekdal lever ett till synes ganska bekymmersfritt liv. Tills vännen och idealisten Gregers Värle kommer på besök och vill befria sin barndomsvän från de mörka hemligheter som hans lyckliga familjeliv bygger på. Men bör sanningen alltid avslöjas, vad det än kostar? I rollerna Johannes Vanselov, Bashkim Nesiraj och Karin Litman. Anmäl dig till kansliet senast måndag 17 februari. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast fredag 28 mars. Glöm inte att skriva Vildanden och namnet på deltagaren vid betalningen. Uppstår problem under dagen, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Och för medlemmar utanför Malmö och endast de utgår reseersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvitto skickats in inom 3 månader efter aktiviteten. Hjärtligt välkomna, styrelsen SRF Malmö Svedala. SRF Ringsjöbygden hälsar alla SRF Skånes medlemmar varmt välkomna till chokladprovning på Karidal i Eslöv, Tröskevägen 2, den 26 februari 17.30 till 20. Deltagaravgiften är för Ringsjöbygdens medlemmar 100 kronor och övriga medlemmar 120 kronor. Anmälan görs till Sara Månsson senast onsdag 12 februari på 0730 856 109 eller e-post srfringsjobygden@outlook.com. outlook. Meddela om du vill ha kaffe eller te till chokladen och du står själv för reskostnaderna. Varmt välkomna önskar Ringsjöbygdens styrelse. Så en ändring i busstrafiken mellan 10 februari 4.00 och 24 februari samma klockslag så vägarbetas det i korsningen Treheradsvägen och Bruksgatan i Eslöv. Hållplatserna Gasverksgatan och Verkstadsvägen i bägge riktningar är avstängda under den tiden. Det berör buss 175 mellan Malmö och Eslöv. Hänvisning till tillfälliga hållplatser Gasverksgatan läge X och Y cirka 250 meter åt sydväst på Lundavägen och för Verkstadsvägen läge A och B till tillfälliga hållplatser Verkstadsvägen läge X och Y cirka 125 meter österut på Verkstadsvägen. Anslagstavla för sydvästra och norra Skåne. Synskadades riksförbund Malmö Svedala inbjuder till sin dagverksamhet på Grönnegatan 9 i Malmö. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag den 10 februari 13-15 träffas vi och omgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 11 februari 13.00-15.15 spelar vi bingo och fikar. Och SRF Malmö Svedala välkomnar också till fredagsfika 14 februari klockan 13 i föreningslokalen. Vi umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe för 10 kronor. Vill man ta med sig stickning, virkning eller annat handarbete går det utmärkt. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast onsdag 12 februari. Glöm inte att tala om du har en matallergi. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och så ett förtydligande från SRF Malmö Svedala som gäller meddelandet i tidigare nummer om att valberedningen vill ha förslag på personer som vill sitta i styrelsen de kommande 2 åren. Eva Öresjö, Britt-Marie Linné och Eddie Bergstrand. De avgår efter 2 år medan Roger Wittico valt att lämna styrelsen redan efter 1 år. Synskadades riksförbund Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till en syntolkad musikalkonsert. No business like show business med några av Sveriges främsta musikalartister. På Kristianstads teater, Västra Boulevarden 20, tisdag 25 mars 14.00-16.30 med paus. Samling vid ingången till teaterbaren 12.45. En stjärnspäckad ensemble av musikalartister ger liv åt de mest älskade sångarna från musikalvärlden. På scen möter vi Emmy Kristensson, Johan Watz, Kim Bergqvist, Fredrik Sjöstedt och Kristina Hane. De kommer att ta med publiken på en musikalisk resa från de tidiga musikalernas värld till dagens moderna mästerverk. Varje artist får chansen att glänsa vilket skapar en kväll som kan mäta sig med de största scenerna i världen som Broadway och West End. Föreställningen syntolkas av Eva Håkansson. Pris 395 kronor. Du kan betala in till bankgiro 899-9245 eller Swish 12 33 66 93 48. Glöm inte skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vi behöver ha anmälan senast 24 februari och fika går att förbeställa vid anmälningen. Anmäl er via e-post till anmalan@srfnordostraskane.se eller telefon 0700 24 65 46. Observera att det är nytt nummer. Om Knut inte kan svara så lämna namn och telefonnummer på hans telefonsvarare. Glöm inte anmäla om du behöver ledsagare samt syntolkning. Anmälan är bindande. Utebliven närvaro utan giltig orsak kommer att faktureras. Varmt välkomna, önskar styrelsen. SRF Västra Skåne har månadsmöte 11 februari klockan 14-16 i SRFs lokal. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och det blir nomineringar till valen på årsmötet. Budgeten för 2025 kommer att presenteras och Gunnel Lovén Gussing kommer att berätta om sitt liv. Fikaavgift 30 kronor. Anmäl dig senast måndag 10 februari klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! Så några ändringar i busstrafiken. I Malmö pågår fjärrvärmearbeten i Västra hamnen. Söder om korsningen med Skeppsbyggaregatan är Västra Varvsgatan avstängd söderut mellan 10 februari 4.30 och 30 april 15.00. Hållplats Skeppsgatan läge A är avstängd och resande med linje 10 hänvisas till Tekniska museet läge A på Citadellsvägen. Och i Ängelholm där pågår grävarbete på Helsingborgsvägen. Därför är busshållplats Flintvägen i bägge riktningar avstängd till och med 21 februari 16.00. Resande hänvisas till närmaste hållplats Metallgatan också i bägge riktningar. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till stickträff onsdag 17 februari 14.00 till 16. Stickning är populärare än någonsin och det går alldeles utmärkt att sticka även om man inte ser. Vi träffas varannan måndag, samma tid, i föreningslokalen för att sticka tillsammans, ge inspiration, tips och råd. Självklart blir det en liten fika också. Cecilia har lång erfarenhet av att sticka utan att se och kommer hålla i träffarna. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att komma igång med din stickning eller hjälpa till när du kört fast. Undrar du över något så ring 0706 40 11 23 till Cecilia. Sista anmälningsdag är 13 februari. SRF Lundabygden bjuder också in till informationsträff måndag 24 februari mellan 14 och 16. Du får då chansen att höra Torgil Möller informera om ett nytt märksystem som han varit med om att ta fram. För att Torgil ska kunna ge en så bra information som möjligt och besvara alla frågor så är deltagarantalet vid informationsträffarna begränsat till 4 deltagare per tillfälle. Du bjuds även på kaffe och kaka. Märksystem är det smarta verktyget för att förenkla vardagen för synskadade. Med appen kan du till exempel hitta rätt krydda i kryddhyllan eller skjorta i garderoben, hålla koll på färskvarorna i kylskåpet och bli varsgod om utgångsdatum. Inventera frysen och få inspiration till veckomatsedel och underlag till inköpslista. Du kan också använda märksystem för att organisera skivsamlingen, vinkällaren eller hobbyverkstaden och få påminnelser om att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Bara din fantasi sätter gränser. Märksystem har 2 komponenter, dels etiketter med ett individuellt ID-nummer, antingen som QR-kod eller NFC-tagg, att märka dina produkter med. Dels en app med vilken du kan skanna etikettens ID-nummer och registrera tillhörande data i en databas i appen. Appen Märksystem finns i nuläget endast för iPhone och den kan laddas ner kostnadsfritt från App Store. Sista anmälningsdag 20 februari till kansliet 046 211 0674 eller e-post lundabygden@srf.nu. Och onsdagen den 26 februari mellan 10 och 11.30 är det bokprat hos SRF Lundabygden. Maria från Klostergårdens bibliotek kommer då för att tipsa om spännande och läsvärda talböcker i olika genrer som du kan förgylla vintermörkret med. Det kommer även finnas möjlighet att tipsa varandra om bra böcker och egna läsupplevelser. Du kommer även att bjudas på fika. Sista anmälningsdag är 24 februari till kansliet. Och lördag 8 mars mellan 12 och 17 har SRF Lundabygden årsmöte på Habogård, Habovägen 6 i Lomma. Vi börjar 13.00 med sedvanliga årsmötesförhandlingar där vi ska gå igenom årsbokslut, balans- och resultatrapport och välja en ny styrelse inför det kommande verksamhetsåret, men också utse ombud till SRF Skånes representantskapsmöten. Efter årsmötesförhandlingarna bjuds vi på en varmrätt samt kaffe och kaka. Önskar du vin eller öl till maten bekostar du det själv och betalningen görs på plats. Vi har abonnerat en buss som tar oss till och från Habogård. Bussen avgår 12.00 från Spolegatan 6 i Lund och tillbaka 17.00 från Habogård till Spolegatan 6. Restiden beräknas till 30 minuter. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut en vecka före årsmötet till de som anmält sig till mötet. Glöm ej att meddela om du behöver specialkost eller har behov av ledsagare. Sista anmälningsdag är 21 februari till kansliet. Så en tillfällig ändring i busstrafiken. Mellan 10 februari 04.00 och 24 februari samma klockslag vägarbetas det i korsningen Treheradsvägen och Bruksgatan i Eslöv. Hållplatserna Gasverksgatan och Verkstadsvägen i bägge riktningar är avstängda. Det berör buss 474 mellan Eslöv och Hörby och 436 mellan Eslöv och Löberöd. Hänvisning till tillfälliga hållplatser Gasverksgatan läge X och Y cirka 250 meter åt sydväst på Lundavägen och för Verkstadsvägen läge A och B till tillfälliga hållplatser Verkstadsvägen läge X och Y cirka 125 meter österut på Verkstadsvägen. Och det var allt för den här gången. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 13 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!